Korsning, korsning. Välkomna ska ni vara till Toto Balotto. Det är fredag den 27 maj 2022. Imorgon så går den europeiska toppklubbsfotbollssäsongen i mål. Även fast det ska kvalas till Premier League dagen efter på Wembley. Men det är ju sekundärt när det ska spelas en Champions League-final mellan Real Madrid och Liverpool.
Monza Pisa också. 2-1 Monza igår. Berlusconi kan vara tillbaka med Galliani vid sin sida.
Ja, men det är ju ändå kadetten.
Det är kadetten, men ja. Du nämnde ändå som Premier League-runkare du är Premier League.
Ja, men det är också alltså. Kadetten.
Ja, jag vet, det är kadetten, men du hade ju inte tanke på Monza Pisa.
Nej, det hade jag faktiskt
galna inte. 2-1-fighten igår där Pisa liksom håller vid liv och gör 2-1 eller så reducerar 2-1 borta i slutet och så ska de ta hem det. Så har de den härliga regeln, Hoffman, för du är här också.
Ja.
Eftersom Pisa hamnade högre i ligan, de kom 3, Monza 4, då räcker det med att vinna med uddamålet. Det blir liksom ingen förlängning, utan de kan bara vinna med uddamålet på hemmaplan sen.
Ja. Nej, men det är ju underbart.
Alltså, tabellplaceringen ska ju ha liksom någon slags påverkan,
ja,
tycker jag.
Absolut.
Oavsett det där så förtar ju inte det att den riktiga säsongen går i mål imorgon kväll i Paris i och med Champions League-finalen mellan Real Madrid och Liverpool. Vi ska snacka mycket mer om den alldeles strax, men jag tänker att vi börjar i gårdagen och Svenska Cupen-finalen mellan Hammarby och Malmö FF som avgjordes på straffar. Men innan vi gör det så säger vi varmt välkommen tillbaka in i Toto Balotto-studion till Jesper och Raklet Hoffman.
Tack för det. Kul att vara här.
Hur är läget?
Veckans
så här,
bästa gäst. Toppen.
Nej, vad bra avsnitt igår.
Ponne var fin.
Ja, mycket fin som alltid.
Vad kände du när han called out Erling Haaland inför nästa säsong?
Jag har inte kommit så långt i avsnittet. Det kan jag villigt erkänna. Vad sa han?
Han säger att han ser fram emot Haalands entré i Premier League och att jag ska slakta han.
Mm. Ja, men då kommer vi absolut hålla lite extra koll på matchen i matchen där. Det är ju det man är mest spänd för nu inför nästa säsong. Det är just Haalands entré till Premier League.
Jag drog ju upp då Haalands axel mot axel med Ruben Dias förra säsongen när portugisen flög som en liten vante. Jag drog upp Ponnes axel mot axel med Zlatan på stadion i Malmö för en herrans massa år sedan när man trodde att Ponne skulle hamna i rullstol, men det var istället Zlatan som gick i backen. Och så kände jag att det här kan bli någonting alldeles extra, i synnerhet då när Ponne själv säger att jag har en duell jag ser fram emot nästa säsong. Det är Haaland. Jag ska slakta honom.
Bara hoppas att han håller sig skadefri och att inte Pep kör sin klassiska roulette där och sätter Haaland på bänken. För den matchen vill vi se nu.
Man hade ju kunnat tänkt sig att det är liksom nu 30-åriga Ponne som du menar ska hålla sig skadefri så att den duellen verkligen blir av.
Han spelar ju allt.
Trea i maratonligan och allt det där. Men Haaland då, ungtuppen, fan, det är lite mycket skador, eller hur?
Ja, det är lite oroväckande. Jag hoppas att han kan få ordning på det, men han är ju ung pöjken, så att det bör kunna ordna sig i City som har alla resurser för att få ordning på en sån historik.
Många som lyssnar på det här spelar också Fantasy Premier League, och i och med det så är ju givetvis du en stor ikon och husgud för många. Har du landat i någon prislapp?
Ja, men det har Haaland? Jag är ganska övertygad om 11,5. Han kommer få samma prislapp som Lukaku när han kommer. Hade du trott mer eller?
Ja, det hade jag faktiskt.
Nej, men
just för att det är i City.
Ja, men då tror jag de tar rotationen. De räknar med rotationen där också på honom när de sätter priset.
Vad är det historiskt högsta värdet någon har haft?
Nej, men det är ju 12,5. Salah var kanske uppe på 13 något år. Salah var uppe på 13, men då har du presterat extremt bra under en tid. De är alltid lite försiktiga med en nykomling i ligan. Nu är Lukaku ingen nykomling. Han har ju presterat i både Everton, men VBA och till viss del United då. Men jag tror max 12, men de är lite sådär försiktiga.
Vad inledde Kolosevski på?
Han inledde på 6,0.
Det måste ju, 6,0. Det måste ju varit en otrolig värvning där.
Ja. Jag gick ju raka vägen in i FC Lenny Takes. Jag gjorde ju bara
Vi ska inte prata så mycket om Lenny Takes.
Nej, det behöver vi absolut inte göra.
Sanslöst tråkig säsong.
Jag gjorde ett byte när Greenwood gjorde bort sig och det grövsta.
Gusten gav upp.
Ja, det är alltså sorgligt.
Stått och gjort Fantasy Premier League-sändningar flera år. Liksom hetsar och håller på. Alltså det är en sak att jag slänger ut något ghost chip eller inte är med och så här. Men liksom Premier League, fantasy Premier League-gubben Gusten Dahlin ger upp under säsongen. Nej, jag kommer inte kunna smälta det.
Nej. Vi har smält det. Vi har ju tagit ner i studion och vi har börjat gå vidare. Men han deklarerar i alla fall att han ska göra comeback. Och det
men du vet, snart är det någon slice på golfbanan så lägger han ner den karriären också. Pannben som en jävla sill.
Vi ser fram emot Haalands prislapp, men ännu mer då duellen mot Ponne. Det är dessutom dagen efter att John Guidetti på något sätt anslöt till AIK på riktigt. Det här kan man ju höra mycket mer om i Tattarstör alldeles strax. Vad det lider, misstänker jag.
Ja, vi har ju ett stående inslag om John Guidetti där.
Men bara kort, vad gjorde det med dig att se honom nu på plats, kramas lite med Lustig, gå runt på Friends, säga de rätta sakerna och tända någon slags gnista om att jag är här för att göra något stort?
Ja, jag brukar ju vara försiktig med att inte falla i, liksom köpa det här publikfrieriet när nyför kommer, men det är klart att det kittas lite extra. Jag är ju positivt inställd till den här värvningen. Jag är inte övertygad, men positiv är jag ändå. Jag har ju drivit den tesen att vänder man hem med rätt motivation, då ska man vara tillräckligt bra i Allsvenskan. Och John Guidetti vände ju hem i samma ålder som Henok Goitom gjorde. Och bara för att man under flertalet år har inte lyckats platsa i en La Liga-klubb, så betyder inte det att man är en dålig fotbollsspelare, utan det är en av världens bästa ligor. John Guidetti hade såklart fler anbud på bordet, såväl inom Sverige men framförallt utomlands. Men jag tror att han känner någonstans att nu är det faktiskt dags att ta tag i den här karriären och få den att inte flyga till den höjden som vi en gång trodde när han bombade in kassar i Feyenoord, men ändå någonstans täppa till truten på vissa kritiker och kanske ta tillbaka den där landslagsplatsen. För jag tror att Jan Andersson, vilket är, ja, John Guidetti har sagt det, och även Jan Andersson själv, att han håller kontakten med JG. Och det är väl inte som så att han ser JG som någon frälsare här som ska skjuta Sverige till något EM, men just den här auran han får med sig och liksom den positiva kille han ändå är, kommer betyda mycket för AIK och har betytt mycket för det svenska landslaget.
Jag tycker också att det är värt att påminna många som lyssnar på det här om att det handlar inte alltid om sportsliga kvaliteter, varför man bänkas eller läktas i klubbar. Utan på den där nivån, alltså La Liga-nivån, då är det så mycket andra faktorer som ska tas i beaktning. Och i synnerhet när det kommer då till Alaves genom tiderna dyraste spelare som de vill bli av med, så är ju det ett steg i liksom processen att försöka göra sig av med giget, squeeza ut honom. Det tror inte jag att man ska underskatta i varför han har spelat så lite i Alaves som han har gjort senaste tiden. Men det sagt, jag ropar inte liksom 1,5 i målsnitt på Guidetti än, men jag tycker ju så som Gnaget har studsat tillbaka efter den riktigt svajiga inledningen på den allsvenska säsongen och så som tabellen har utvecklat sig, att hade det bara blivit seger här mot Sirius senast, så känns det som att man hämtar väl 3 pinnar på Olympia med 9 man i laget.
Nu är en Nabbe stekhet. Samtidigt så känner jag i hela min kropp, i varje cell, att alla Malmö-supportrar som lyssnar på det här bara skriker, bara sluta prata om laget här nu. Vi har vunnit cupguld. Hur kan ni sitta och runka AIK?
Nej, men det var väl bara för att fråga Hoffman hur han liksom landade.
Få in han i form här i studion.
Ja, cupfinalen igår då. Det slutade 0-0. Det var en riktigt, riktigt dålig match över 90 ordinarie minuter, måste jag säga. Tyckte det sen var en ganska...
Det brukar vara jättebra kvalitet i Allsvenskan, eller?
Nej, men det här var liksom, det här var någonting annat. Första halvlek var bedrövlig.
Ja, verkligen.
Men det är väl de finalerna vi vill ha. Alltså Roma Feyenoord var väl ingen dunderhalvlek
heller? Nej, absolut. Alltså, bara att man konstaterar att det var en bedrövlig match behöver ju inte betyda att man säger att det var...
Jag kände så här, ja, det var två allsvenska lag som mötte varandra. Så kände jag för ett halvlek.
Det var ju också väldigt mycket en repris av det allsvenska mötet här bara för några veckor sedan, när Malmö var uppe på Tele2 för att hämta 0-0. Och Bayern kontrollerade spelet, de dominerade bollinnehavet, men de fick inte hål på ett Malmö som verkligen fredade sin kasse på bästa sätt. Men som sagt, jag tycker ju att i förlängningen så kan det ju gå åt båda håll där. Och det är ett par uppmärksammade domslut, men det slutar med straffar där Diawara i Malmö-målet, måste jag säga, imponerade stort. Han är nära att nypa varenda jävla straff.
Ja, Ruggig straffmål. Du får se om Malmö kommer till någon straffläggning igen, kanske i Europaspelet, men då är ju kanske man att Milos, om det är han som tränar laget, gör en Tuchel och slänger in Diawara. För jag räknar med att Dalin kommer tillbaka och kommer ta den där första platsen, men väldigt imponerande insats från honom.
Det slog mig igår för övrigt att Hammarby spelade ju faktiskt för Europa också. Ja, jag tänkte att de spelade för en titel, så att, jag menar, det tänkte jag inte på när matchen skulle börja.
Nej, det var dubbeltyngd för Bayern verkligen. Där. Men som sagt, Malmö tar sin första cuptitel sedan 1989. Bayern förlorar, och som Thomas nämner så var det ju inte bara en titel som försvann utan också Europaspel till sommaren. Så här dagen efter, vad har du liksom mest tänkt på? Är det någonting från matchen? Är det någonting i titeln? Är det någonting i scenerna efteråt när det blev pitchning?
Men det är väl lite de här citaten som kommer från Bayern-håll då. Ludvigsson som går ut och säger att vi förlorar hellre än att spela den där fotbollen som Malmö vinner på.
Och säger han ju såklart i affekt, ja. Men han måste ju förstå hur illa det landar.
Nej, det är katastrof faktiskt.
Det där är ju ett citat från en klubb, kommer leva länge.
Ja, när det kommer från en klubb som kanske inte vinner jätteofta så rimmar det där illa från kanske deras absolut bästa spelare. Jag tycker Ludvigsson är fantastisk, men så där kan man ju inte uttala sig. Och tittar man på Malmö så har ju de hittat lite av ett framgångskoncept. Nu var det visserligen typ en vecka sedan man åkte på det ordentligt mot Djurgården, men den matchen räknas ju knappt. Men man har hittat lite sättet hur man ska spela på uppe på Tele 2. För man har ju ett bedrövligt facit just där uppe, och man har oftast kommit upp till Stockholm för att visa att man är en nivå högre än alla Stockholmsklubbar, i synnerhet då Djurgården och Hammarby där matchen spelas. Och så har man bjudit upp till dans, och så har man blivit så kraftigt utrullade på den här hemska plastmattan. Nu har ju Malmö insett att vi kan inte bjuda upp till dans här, utan nu måste vi försöka strypa den fotbollsmatch vi ska spela. Mm. Och det lyckades man med i cupsemin mot Djurgården. Man lyckades med mot Bayern i förra allsvenska mötet. Och man gjorde det igår igen och tar det till straffläggning. Och där såg man att Malmö var bättre. Det är inget lotteri straffar, utan de var skickligare.
Nej, jag kommer aldrig förstå det där. Varför man ska mena på att straffläggning bara är ett lotteri. Då kan man väl lika gärna singla slant.
Ja, vi pratade om
är det någon
för någon
som
hellre
hade velat singla slant?
Nej, men vi pratade om det för någon vecka sedan. Ja, och konstaterade att liksom, fotbollen har i stort sett alltid sett ut så. Och det är härligt när det blir straffsparksläggning. Och det är ett inslag liksom, som alltid har funnits och som ska fortsätta finnas också. Det är bara att acceptera.
Inte bara acceptera, jag älskar det.
Ja, absolut.
Det är någonting jag hyllar.
Det är väl vad fotboll går ut på, att hålla sig kall i ett avgörande moment. Exakt. Och det är ju de som vinner straffarna som lyckas med det.
Ja, men vi har ju försökt liksom att ändra på det genom fotbollshistorien. Det pratade vi om. Det var ju bara 2 veckor sedan. Vad ska vi göra då? Ska vi liksom börja ta ut spelare? Ska vi börja spela liksom 200 minuter? Vad är lösningen på att avsluta en fotbollsmatch? Det här är det absolut bästa sättet.
Jag vill bara ta vid där kring det du resonerar kring Ludvigssons sägningar efteråt. För jag kan tycka lite synd om liksom Hammarby stort, om alla supporter, att det här blir liksom efterspelet när det är inte de som snackar, utan det är först en spelare och sen så kliver Jesper Jansson ut och kör någon slags hold my beer och toppar Ludvigssons citat när han inte bara liksom kör över ett medlemsgrundat beslut i en 51% förening som Hammarby är, utan dessutom menar på att ja, men det är väl bara 120 gaphalsar som sitter och skriker i någon jävla gympasal. Skit i dem. Alltså, det blir så jävla mycket större negativitet kring Hammarby, men också så många enkla dörrar för alla andra att sparka in och skratta åt Hammarby och vrida om den där kniven i liksom ryggar som redan har ont efter att man har förlorat en cupfinal. För jag tycker verkligen att Hammarby har gjort det jävligt, jävligt bra under 2022 här, med allt som blev efter Milos-soppan, hur Cifuentes har kommit in här. Jag är mäkta imponerad över den fotboll han redan har implementerat, hur övertygande de känns i spelet. Och även fast fotboll handlar om att vinna, i synnerhet finaler och titlar, så är det väl såklart att det är ju aldrig någonting negativt att spela en vägvinnande konstruktiv fotboll där man dominerar bollinnehav, där man skapar chanser. Det är såklart någonting positivt, men det kommer ju aldrig kunna trumfa hur det faktiskt går. Om det slutar med vinster och med titlar, hatten av. Men om det inte gör det, då kan man heller inte stå och liksom mena på att någonting annat än vinsterna och bucklorna är det viktiga. Så jag tycker att,
får jag bara kommentera en sak där, det Jesper Jansson sa, det där med VAR, det är det i stort sett alla som jobbar med fotbollen tänker. Alltså de som jobbar, alltså, det är klart att det kan finnas spelare som inte håller med.
Hade vi haft
att det skulle vara charmigare. Men frågar du liksom sportchefer runt om, frågar du folk som sitter i styrelsen, frågar du domarna, så vill ju alla ha VAR. Det är därför jag säger att det förr eller senare kommer VAR till Allsvenskan. Vi satt ju här med Steffi Pepsi, till Patrik Mörk då. Det är Stefan Johannesson, domarbasen. Han har frågat.
Nej, jag fattar. Ja. Jag tänker mig att han har frågat upprepade gånger.
Vem är den här Steffi Pepsi ni pratar om?
Thomas. Leo, ja.
Sitter på Liberty Kitchen nere i Alicante as we speak och äter salmone de mercado just nu. Hur som helst, vad var jag någonstans? Jo, de driver ju ändå fotbollen, alla de här personerna. Jag tycker det var fräscht på något sätt att det kom ut. För att det är ingen som vågar säga de här grejerna. Nu var han också i affekt och nu var det mycket känslor i Jesper Jansson. Då kom det han tyckte, men det många andra tycker också.
Absolut, men hade
så
man
det
haft
är ju bara supportrarna
igår,
emot.
Och, hade man haft VAR igår så hade VAR-rummet sagt till Ekberg att ja, alltså, bollen är inte i spel så att det kan inte bli straff där när Abubakari river ner Björn Paulsen.
Det är en sak det han tycker om VAR och att han tycker att man ska införa VAR. Sen så använder han det i precis fel tillfälle eftersom det inte var fel.
Nej, jag måste kyla ner sig själv där.
Det är ett gult kort, va?
Ja, men det är det ju definitivt. Ja.
Och sen så slås hörnan om.
Ja.
Om man inneslår den.
Nej, den slås inte ens om. Ja, men du vet,
den är ju rätt tight, så han kanske hinner springa fram och inte hör signalen. Och så.
Jag är väldigt nyfiken på hur Bayern går vidare från där. Hur liksom de reser sig. Mm. För att om de här nu, de har i nästa har
Värnamo
de,
borta.
Värnamo, ja. Om de åker dit och kör över Värnamo, då applåderar jag Cifuentes och den här spelargruppen som kan skaka av sig det här. Men det Hammarby jag känner, många andra känner, när det blir en sån här liksom storm runt en match som slutar på ett sätt som man inte har önskat, det kan ju också snurra på åt fel håll och det blir en jävla massa liksom negativitet och dålig publicitet och det blir mediasnack och det blir fokus på andra saker. Och skulle man då gå på lite uppehåll med ytterligare ett poängtapp då mot Värnamo, då blir det liksom en jävla lång period av att det här ligger och pyr.
Jag hör att du vill in, Hoffman. Jag ska bara ställa en fråga snabbt. Värnamo borta, är det naturgräs?
Ja, det.
Hur är Hammarby på naturgräs?
Nej, men svaga. De har ju spelat 8 matcher i år. 6 på plast, 2 på natur. Och de har gjort 6 bra insatser. Det är på plasten. 2 riktigt svaga matcher på gräs. Det blev ju upprullade.
Nollade
mot Kalmar.
Och kämpade
mot Egefors. Så att man
men
läste
jag tänkte bara liksom addera en grej där som vi sällan pratar om i Allsvenskan, i och med att det bara är ligan i stort sett, det är ingen cup som rullar och sällan Europa så där också. Det är det faktum som du och jag ofta tar in i beräkningarna när vi jobbar med spel, att det är en 120 minuters match i benen och en mental urladdning.
Ja, nej, det är en jättetuff match och Värnamo är ju just starka på hemmaplan och älskar ju såklart att Bayern kommer på besök här.
Det blir tufft för dem mot Helsingborg.
Exakt. Och jag tror att den här matchen som du är inne på, Gusten, att den blir otroligt viktig för Bayerns framtid, för tittar man rent så här, tittar man på Allsvenskan, så var det, hur tungt det än låter då, inte så dumt för Hammarby att åka ur igår och missa Conference League, eller att förlora cupfinalen och missa Conference League. För det känns som att det här är ett år där Malmö inte kommer att ta det. Och då gäller det ju att något av de andra lagen liksom steppar upp och tar chansen, för det är inte så ofta den möjligheten dyker upp. Och tittar man på Hammarby, så de har ett ganska tufft höstschema på så sätt att de ska spela många gräsmatcher. De har AIK på bortaplan, de har Malmö på bortaplan. De har väl även Göteborg, tror jag, på bortaplan, även om Göteborg sladdar.
Får vi se vad de är då?
Men kanske de har steppat upp och spelat på gräs. Och skulle du då kombinera det med att kvala till Conference League, vilket de var väldigt lyckosamma i, och jag tror att de har hittat en, jag tror att de skulle kunna vara det även i år, med tanke på att de har sin fördel med det här märkliga underlaget på Tele2 och många liksom en ganska bra bredd i truppen också, vilket man ser när de byter in några duktiga spelare igår. Så att ur en allsvensk synvinkel så tror jag att det här inte behöver vara så negativt för Hammarby.
Samtidigt som de givetvis inte borde liksom föra den linjen.
Självklart,
för då blir
inte
det ännu mer lite så här loser-tänk.
Nej, men verkligen.
Alltså, det är klart att vi förlorade igår.
Det är inte så att det här blir plåster på såren för dem, men jag känner bara att Hammarby kommer att bli räknad med i Allsvenskan.
Vad säger ni om
är det så att Cifuentes är då kanske lite Pep Guardiola här i Sverige? Han är bra i ligan men sämre i cupspel.
Ja, kanske.
Kanske det vi summerar.
Det är spanskt.
Mm. Exakt.
Vad säger ni om det som skedde både på och sedermera utanför läktarna från publikhåll igår? Jag tyckte
det var onödigt tufft av DK att liksom gå på så jävla hårt. Ja. Alltså så här, visst, det varit mycket känslor på slutsignal. Många som vill pitcha. Det är sällan vi har de här matcherna. Vi pratade ju med Ponne om det. Att liksom cupfinalen har blivit det här. Alltså när det är så mycket känslor och en titel står på spel. Det är en gång per år som vi kommer få det. Och så nu har vi två stycken publiklag. Att det blir pitchning från Malmö sida och att Hammarby Ultras blir irriterade. Kan du köpa, men det löstes ju på 2 sekunder. Det sen så var det en bengal som flög mot Hammar eller mot Malmö-läktaren typ. Och sen var det över och sen så kunde de liksom köra på. De gick ju till och med snällt upp Malmö-supporterna upp på läktaren i litet led där. Det var inga batonger som jag såg som flög ute på den här läktaren. Så att, alltså, så här, visst, det hade väl varit ännu bättre om alla hade liksom hållit sig på plats, men vem hade förväntat sig det?
Nej.
Så att jag tycker så här, det var inte så jävla farligt. Bra löst av polisen och arrangören. Och inte så jävla mycket mer med det.
Nej, och nu blir det extra laddat eftersom cupfinalen spelas på Hammarbys arena. Mm. Även om det är en neutral plan för just en cupfinal. Men det som du är inne på då, Hammarby vill försvara den och Malmö måste ju få fira.
Vadå? Vad menar du?
Nej, men alltså det var ingen som var hemmalag igår.
Det var det väl?
Nej, det är en neutral match.
Nej, man lottar ju vilka som får hemmaplan.
Fast, ja, men då spelar inte just idag jag stark och att Hammarby får...
Det var blå, jag åkte förbi igår, den var blågult upplyst.
Ja, jag tror alltså, Hammarby får ju sin hemmaarena, men det är inte samma inramning.
Alltså, det är ju inte neutral plan att i år spelas cupfinalen på Tele2, eller att den alltid spelas på Tele2, utan den spelades ju på Tele2 för att det är Hammarbys hemmaplan. Eller så lottas den till stadion i Malmö för att det är Malmö samma plan.
Jo, det är jag med på. Men det tilldelas ju lika många biljetter till båda lagen. Och det är inte just idag jag är stark. Och det blir inte Hammarbys inramning på matchen.
Det är inte Hoppborgs...
Nej, men lite så. Och därför så tycker jag är en motståndare till det upplägget. Att ett lag ska få så pass stor fördel ändå. Att man spelar i sin stad och på sin arena. Mm. Det här måste man ju kunna lösa på ett bättre sätt.
Vill du ha hittat en arena? Råsunda i november.
Ja, men alltså, jag tycker att cupupplägget är ändå så bra man kan ha det. Alltså, jag tror det är svårt att göra på ett bättre sätt.
Det blev
ju
inte bra när den spelades på Friends.
Nej, absolut inte. Nej, det säger jag inte. Men jag tycker väl att man ska inte spela på ett av lagens
hemmaplan. Ta en hyfsat stor arena för ett ganska stort lag. Jag tänker att det inte behöver vara.
Jag tycker det är kanon att det är på något av lagens hemmaplan.
Nej, men jag har ju lösningen.
Det är för stor fördel.
För fan, jag har ju lösningen. Alltså, vi har ju en stor arena som ingen spelar på. Okej, de spelar där ibland. Och det är ett lag som inte kommer gå till några cupfinaler. Men det är ett gammalt, stolt, stort lag. Spelar på Nya Ullevi.
Skitarena. Men alltså, absolut, det är gräs.
Ja, det är stor, stor arena. Det är en klassisk arena. Det är gräs. Det är...
något ska de väl ha?
IFK Göteborg, det är inte deras hemmaplan. Det är där de har, även om de bor i stan.
Nej, så är det. Ja, nej, men jag tycker alltså, man kan stadion. Ha fler alternativ. Det går
Stockholms
ju...
stadion är ja. Jättebra exempel.
Verkligen.
Kör.
Verkligen.
Ja. Ja, kanske. Jag tycker i alla fall att det är ett jättebra upplägg. För då blir det fullsatta hus.
Men vad tar Nya Ullevi? Tar typ
45?
45 tror jag.
Hey.
Ja.
Det är ett bra bud ju. Mm.
jag tycker i alla fall att den där, alltså så här, Jag hör vad ni säger, jag håller till stora delar med. Jag tycker dock att liksom en sulad bengal rakt in i en kortsida, det är en sulad bengal för mycket.
Det håller jag med.
Jag tycker dessutom...
Det tycker inte jag.
Att det är för mycket jävla onödiga grejer som... Alltså, vi vill väl ändå gemensamt dansa bort från villkorstrappan. Mm. Då kan vi väl försöka i alla fall kollektivt ta det ansvaret då. Och spela lite efter de reglerna. För att jag tror inte att vi kom längre bort från villkorstrappans effekter.
Tror du att en 19-åring från Bagi som precis har förlorat ett cupguld tänker så?
Efter sin man i straff.
Sitter och resonerar, men du, är villkorstrappan här? Hur ska vi agera?
Nej, men att...
Rätt mycket testosteron, en del bash och
nej,
kanske andra
substanser. Men att, liksom, att det ska regna in grejer mot en hörnflagga efter 3 minuter.
Nej, och det har vi sett. Det är inte första matchen det sker. Nej. Jag vet inte vad som har hänt i år.
Nej, det är fan vad det kastas in grejer. Och
det är ju idiotiskt såklart, när vi, som du är inne på, nej, men försöker alltså att motverka den här villkorstrappan.
Nej, men alltså, det behöver ju vara starka kurvor med starka ledare som inte är 19 bast från Bagis. Nu tog jag älskar Bagis. Mm. Spelade match där för inte så länge sedan. Men alltså det måste ju finnas starka krafter i kurvan, alltså de som leder kortsidorna, det är de som måste städa upp det där, det är de som måste liksom prata till de andra mindre grupperna som har mindre inflytande hur det kommer gå till. Alltså återigen kurva sod-grejen på Stadio Mapei när de gick upp och gick in på planen och rensade upp på inneplan, det var ju bra. Sen att det flög någon örfil, blev lite våld, jo, men de var tvungna att rensa upp det där på något sätt, och det kunde inte liksom polisen lösa, det kunde inte arrangören lösa, och precis på samma sätt så kan inte Hammarby, AIK, Göteborg eller vilka det nu är lösa att det kastas in grejer, utan då måste liksom de starka krafterna på kortsidorna lösa det.
Ja, och det tyckte jag också präglade efterspelet igår, att det var väldigt mycket liksom, men det här är inte vårt arrangemang, det är inte vi som är matcharrangör. Alltså,
det hade inte spelat någon roll.
Nej, absolut inte, och det är bara det jag menar, att vi kan ju, jag tycker att som du är inne på också, den här våren så har det varit lite för mycket av saker som ackumulerats och sammantaget gör att det blir så jävla, alltså jag ser ju vartåt det barkar. Ja. Nu, snart kliver Hector in igen och börjar slicea ner och börjar reducera. Det kommer ju bli så. Bara i andra änden av spektrat, vad tror du det här gör med Malmö?
Ja, men det är klart att det ger en viss energi, och har man kikat lite spelschema här framåt så är det som så att Malmö kliver in i ett betydligt lättare schema här nu efter uppehållet redan på söndag med Degerfors, och kan man liksom ta sig igenom det, vilket jag tror man kommer göra, för jag tycker att när man haft truppen intakt, och nu var det ju en stark elva som kom till spel igår, men känslan säger att de har inte fått jättemånga pass ihop, och många av de här äldre spelarna, de behöver ju få lite kontinuitet i vardagen, träna i veckorna, spela match på helgerna, det är då de är som bäst. Men kan de få behålla truppen skadefri här nu, så kommer de nog att trumma igång. Men samtidigt, det är ju fortfarande en trupp som är ålderstigen, de har ett nytt sätt att träna, de tränar hårdare än tidigare, sen ska de ut och kvala till ett Europaspel där de är vrålstarka, de kommer ju definitivt ta sig till något form av gruppspel. Och då tror jag att man kan fortsätta tappa mark i allsvenskan till hösten, få nya skador. Så det är någonting som behöver göras i Malmö. Behöver en trupp som behöver föryngras, och ett lag som behöver titta på hur man tränar.
Samtidigt som jag är helt övertygad om att den där ålderstigna truppen också vet att vi har inte tid att vänta på någon titel nästa år, nej, eller om två år, utan det är spelare som vet att det här kan mycket väl vara den sista säsongen jag spelar, antingen i karriären eller om man ska liksom lämna Malmö och vända hem till där man är ifrån. Så att jag kan absolut se hur den här titeln får rekylen av att så jävla långt ifrån toppen av allsvenskan är vi inte. Nu bara vänder vi på det här med luften under vingarna och med vinden i seglen. Vi är Malmö FF, nu har vi tagit den här cuptiteln, nu går vi in i sommaren, nu kommer det tillbaka riktiga jävla kvalitetsspelare. Jag tycker dessutom, så länge Malmö spelar med Hadzi Kadunic och Lasse Nielsen i mittlåset, så är de brutalt tunga defensivt. Den här värvningen, checken, den har vi varit på honom ett par gånger här mot slutet. Alltså, vilken skillnad det har varit i det där i mittlåset, med och utan honom. Men så att jag tror att Malmö går in i en sån här, som man lite befarar kring Juventus ibland. Jaha, nu kommer det 9 raka segrar här.
Ja, nej, det är inte alls otänkbart. Men, och sen har man också så här, har man betat av AIK 2 gånger, man ska möta Djurgården, Hammarby på Malmö stadion, i ledarstadion. Så att det finns absolut saker. Jag räknar inte bort Malmö FF, men vi vet ju också vilket stort Europafokus de har. Och de här absolut bästa spelarna i Malmö, de föredrar ju att spela just Europamatcherna. Så det kommer absolut kunna bli poängtapp i allsvenskan, och då är det nog rätt många hungriga lag som är sugna på att få lyfta den allsvenska pokalen.
Milos-aktien pratade vi om igår, och den stärktes ju något oerhört, och också tålamodet.
För det ska man ju veta, att hade det blivit en förlust igår, sättet Malmö då spela på, adderar du en förlust på det, det vet jag som följer ett lag som spelar sådär varje vecka, då börjar det att blåsa ganska ordentligt. Så jag är tveksam till om man hade överlevt det.
Det tycker jag Ponne också liksom förstärkt igår när vi pratade om det.
Ja faktiskt. Ja, vi säger grattis till Malmö FF alltså, som tar sin första svenska cuptitel sedan 1989. Bayern får slicka såren. Det blir väldigt spännande att följa de närmsta dagarna här, både medialt men kanske framförallt då sportsligt mot Värnamo för grönvitt. Från en final till en annan, för imorgon på Stade de France i Saint-Denis i utkanten av Paris så ska Champions League-finalen avgöras. Real Madrid kommer ta sin 14:e titel eller så kommer Liverpool ta sin 7:e. Det här känns som den perfekta finalen för att ringa in den här säsongen. Liverpool som kanske visat den allra högsta nivån. Och Real Madrid som har chockat oss med att vara bra i ungefär 73 minuter den här slutspelsvåren. Men på de 73 minuterna så har man slagit ut i turordning PSG, Chelsea och Manchester City. Vad har du för känsla inför finalen imorgon?
Jag tror jag delar min känsla delar jag med många andra. Och det är ju såklart att Liverpool är solklara favoriter. Och det är någonting som Real Madrid trivs ganska bra med. Det har ju varit så i samtliga matcher som man har spelat den här våren. Åttondel, kvartsfinal, semifinal. Och nu är det bara en match som ska spelas. Och med tanke på hur mycket spets som finns i Real Madrid så lever den här matchen. Sen tycker jag också att Liverpool är ju fortsatt fantastiskt bra. Men man är inte så där brutalt bra som man kanske var för någon månad sedan. Utan det är en liten dipp. Samtidigt som man har några spelare som är lite slitna. Några spelare som är skadade. Så att det är inte ett Liverpool som kommer i absolut bästa slag.
Nej, ja, exakt.
Status på Salah till exempel.
Men han är redo.
Han är redo. Men,
ja, nej, men absolut.
Vilken Salah får vi se imorgon?
Det är ju en sämre Salah än vad vi såg i höstas i alla fall. Det kan vi konstatera. Men de största frågetecknen är väl gällande Fabinho. Han ska vara i full träning nu, men han har inte spelat matcher på 3 veckor, utan Klopp hela tiden pratade om Champions League-finalen i Doha, han ska vara tillbaka. Nu är han i full träning, men liksom, i vilket slag kommer han till? Vi vet ju att det är där kanske Reals starkaste lagdel befinner sig, just det centrala mittfältet. Så Liverpool behöver ju vara starka på den positionen. Sen har vi Thiago som klev ut skadad de sista matcherna mot Wolves. Först dömde man ut hans chanser till att komma till spel, men nu verkar det som att han också är i full träning. Och det är ju otroligt viktigt för Liverpool, för han har ju varit fundamental.
Och så har vi Van Dijk som byttes ut i slutet av ordinarie tid i FA Cup-finalen och spelade inte de två sista Premier League-matcherna.
Nej, precis. Han var väl på bänken här mot Wolves, men behövdes ju inte kastas in. Ska också vara redo, men lite frågetecken såklart.
Ja, och det är inte vilka spelare som helst. Alltså, det här är ju såklart en kvartett spelare som kommer de till spel alla fyra, så är det en enorm skillnad mot ifall två av dem kommer till spel. Men som du är inne på, vem vet i vilket skick de kommer till spel. Det blir jävligt intressant att följa. Håller du med, Thomas, i både känsla och motiverat konkret favoritskap från spelmarknaden?
Jag kollar på Betsson här nu. De står i 2 gånger pengarna. Alltså Liverpool. Jag tycker att det kanske är lite lågt på en neutral plan. Jag tycker nog att de skulle stå lite större. Jag skulle inte förvåna mig, alltså sett till de här skadorna, att det kommer komma en del pengar på Real Madrid sista 24 timmarna, kanske till och med sista 2 timmarna innan matchstart. Skulle det dessutom vara så att någon av de här 4 spelarna är out, ja, men då kommer det komma jättemycket pengar till Real Madrid, i och med att de är så pass tunga enskilt varje spelare. Ja. Men sett till att de är tveksamma alla de här, att de inte har spelat och att det är så många bärande spelare, så tycker jag att det blir lite lågt med 2 gånger pengarna på neutral plan.
Sen är det ju oftast ett mentalt spel. Jag bara går tillbaka till vår lilla Ankdam här, och att de sa att Christiansen var redo igår, att man sprider lite skräck mot motståndarna, att vi har alla spelare redo här och att ni kan inte förbereda er på att vi kommer mönstra vårt lag på annorlunda sätt. Han var inte ens på bänken och han kommer inte spela sista matchen mot Degerfors. Det är mycket möjligt att Klopp jobbar lite likadant här, och att det skulle kunna vara som så att någon av de här stjärnorna definitivt är out.
Ja, samtidigt som det dessutom ska tas med i beräkningarna här att Erik Hamréns gospel om slutelvan har ju implementerats bland de absolut största tränarna där ute just
känslan
nu.
Är att han
så
kan
det finns ju en slutelva i Liverpool
absolut
att ta i beaktning också.
Ja. Hamrén måste ju få något typ av konsultuppdrag här i känslan. Ja, en faktura ska ju i alla fall kunna hova in.
Ja, det tycker man verkligen. Men jag tänker på det nu när det är liksom ett dygn kvar drygt. Att om det är så, alltså så här, första tecknet på att någon av de här spelarna kommer vara borta, det är ju att oddset på Liverpool börjar stiga. Alltså när du börjar sätta 3-4 punkter bara sådär. För Panthers i, alltså stora Panthers i England, de har så jävla mycket tentaklar ute. De får typ reda på det här först.
Ja, och Liverpool är ett av de lagen som där det läcker främst ifrån då, för exakt, den elvan brukar släppas ganska tidigt.
Så man kan väl säga så här, så länge det är 2 gånger pengarna på Liverpool, då spelar alla de här spelarna.
Det är ju det som är så jävla coolt och skönt med Carlo Ancelotti, han har liksom inga rökridåer att slänga ut. Nej. Så att han skickar ut elvan bekräftad fyra timmar innan.
Ja, det var lite här kortare elvan. I andra semifinalen. Ja. Att det var typ så här 2,5 timmar
innan. Ja, men det är otroligt härligt och kaxigt. Men vad är din känsla kring det där då? För att det där har alltid varit en evig diskussion kring, eller evig kanske åt sig, men i alla fall här sista 6-7 åren med just PSG och med Bayern München som tidigt under våren har avgjort sina respektive ligor. Mm. Och då så har man kunnat matcha sitt lag mot Champions League. Men det har många gånger slutat med uttåg ändå. Och då har många menat på att det kanske är bättre av att hela tiden ligga på maxprestationer med sina bästa spelare och vara i den frekvensen när det ska spelas Champions League än att hålla på och slå av och på. Det ska roteras och vissa spelare ska komma in efter att inte ha spelat då på 2-3 veckor. Real Madrid har ju mer eller mindre låtit fyschef Antonio Pintus ta ut laget här sista 3-4 veckorna för att alla ska vara i så bra fysiskt lag som möjligt. Å andra sidan så kommer det då med att man kanske inte är i samma då matchtempo och slag som många Liverpool-spelare. Är du liksom i fördel för Real Madrid ringhörnan på grund av det här eller lutar du lite åt att det är lite risky?
Den fördel Real Madrid ändå med tanke på hur många matcher som Liverpool ändå har spelat och att vi nu ser att de även börjar, det börjar ge resultat i skador, att de börjar få spelare som är slitna och
så trötta
rent
de såg
skadade.
Ut i förlängningen mot Chelsea i finalen. Det var gåfotboll.
Och sen också en liten mental smäll ändå som söndagen ändå gav dem. Alltså det levde väldigt länge den här titeln. Vi trodde ju, jag delade era tankar inför matchen att det här har vi ju sitt i första kvarten. Men Liverpool, även om de inte i teorin var etta någon gång under söndagen, så var ju ändå känslan när Coutinho gör det 2-0-målet att nu kommer Liverpool att lösa det här. Och så kastades allt omkring igen. Så jag känner väl ändå att Liverpool är lite mentalt och fysiskt slitna. Men ändå favoriter, för jag tycker att Liverpool är ett otroligt bra fotbollslag och är bättre om de liksom når upp till sin normala nivå. Då ska de vinna över Real Madrid över 90 minuter.
Jag tycker också att man kan applicera den teori du lanserade här kring Bayern och vad den här cupfinalförlusten kan betyda för deras allsvenska utfall. Att de brände Premier League-titeln på det sättet de gjorde, det tror jag fick dem att känna att bränner vi även Champions League-titeln här nu, då kommer hela den här långa säsongen som så länge har varit omgärdad av den här episka kvadruppel liksom, lingon, då kommer den sluta med att vi vann FA-cupen och vi vann ligacupen. Och det kommer ingen prata om 3 år, eller 5 år, eller 10 eller 15 år. Utan det är ju bara en säsong i mängden för ett av de absolut bästa lagen från England. Att vi vann ligacupen och vi vann FA-cupen. Vi vann inte ligan och vi vann inte Champions League. Nähä. Axelryckning och så går vi vidare med våra liv. Så jag tror att det slöts nog ganska många pakter i omklädningsrummet på Anfield efter Wolves-matchen där det sades att okej, löser vi Champions League-finalen här nu, då har vi ändå gjort en helt
otrolig
säsong.
Ja, men då är det en fantastisk säsong. Men skulle man förlora, då blir det ju snarare tvärtom som du är inne på. Då kommer ju motståndarnas supportrar skratta åt Liverpool trots att man gjort egentligen sett över de här 63 matcherna som har spelat en makalös säsong.
Och jag tycker, alltså, det finns någonting i Real Madrids storkukslugn i den här matchen. Alltså Ancelotti och cigarren, startelvan utskickad, det är ju bara liksom några symboler i hur erfarna de är och hur rutinerade de är att spela de här stora matcherna.
Jag älskar att han genrepar med 0-0 mot Betis.
Ja. Nej, men, och det gör perfekt. Ingenting för honom. Nej, men precis. Inga skador. Vi har fått en match i benen. Men alltså så här, jag tycker att de här finalerna, när titlar ska delas ut, då är erfarenheten och rutinen nästan den viktigaste faktorn. Och där känns det som att Real Madrid har någonting. Nu har ju det här Liverpool-laget skaffat sig rutin och Klopp har byggt upp ett vinnande lag som har vunnit titlar. Det är inte så att de likt Pep Guardiola förlorar i Champions League eller sådär, utan de har vunnit i Champions League, de har vunnit ligan, men de är inte riktigt på Real Madrids nivån, och det är väl liksom det någonstans som landar i min mage när jag blickar mot den här matchen.
Men jag tycker verkligen ni är inne på någonting, och den tesen har jag fört också här sista veckorna, att skillnaden på ett dubbelmöte med att få avsluta på Bernabeu, denna magiska liksom Champions League-arena där till och med de största lagen och de största spelarna vet att när Real Madrid väl får med sig ett mål, då kommer alla de här åren och årtionden av tung historia, och det är mästarna som nästan har vunnit den här turneringen dubbelt så många gånger än näst mästarna. Alltså, vi har ju sett hur PSG och hur Manchester City-spelare och understundom Chelsea-spelare har blivit liksom paralyserade och man fryser. Messi ser ut att spela i Brage när det, liksom, det där händer. Att man lyfter bort den faktorn från det här och att man inte får spela på Bernabeu en enda minut av den här finalen, då tänker jag på hur det såg ut i Paris. Man blir slaktad av PSG även fast det bara blir ett sent 1-0. Hur det såg ut i Manchester, man blir slaktade av City. Sen så håller man det liv i, alltså, i resultatet ändå. Och jag tycker också att 3-1 på Stamford Bridge, den var väl lite i överkant resultatmässigt också. Så att jag är jävligt spänd på hur den här matchen kommer arta sig. Och just det där momentumspelet, hur det kommer skifta liksom.
Det finns någonting med nyckelspelare också som jag skulle vilja addera, som jag tycker är viktigt liksom. I vilken form kommer de bästa spelarna i laget, alltså de som kommer vara avgörande i slutändan, och där kan man ju också ställa då Real Madrids nyckelspelare mot Liverpools nyckelspelare. Så om vi tar då så här, ja, men jag tycker att erfarenheten och rutinen är viktig, det som sitter i väggarna, som lite klyschigt brukar säga, men Vibene liksom med Benzema, Vinicius Junior, det är liksom de offensiva, centrala mittfältet där, viktiga spelare kanske Modric kontra viktiga spelare i Real Madrid, eller vad säger Liverpool, och mittbacken.
Nej, och sen också du pratade om Vinicius och Benzema som har varit de liksom tydliga stjärnorna, de som har tagit Real och lyckats med de här mirakelvändningarna, men Vinicius för mig som inte följer La Liga slaviskt, det är ju en fruktansvärt bra fotbollsspelare som ska nämnas bland de absolut bästa yttrarna i världen. Och vad har Liverpool sitt stora problem defensivt? Ja, men det är ju bakom Trent Alexander-Arnold. Och det ska vara ett problem för Liverpool. De ska ha problem där med tanke på hur bra Trent är offensivt. Jag tänker inte sitta och säga här att han är svag defensivt. För det är liksom,
han har valt att spela.
Han har valt alltså, liksom att skjuta framåt. Han har en sån sjuk överfot.
Erik Edman-täcket.
Ja, men så är det. Alltså, han ska vara där uppe. Han ska inte vara där bak. Klopper är helt övertygad om att han kommunicerar till honom hela tiden. Att några mål kommer att falla bakom dig. Men du bidrar så mycket framåt att vi vill ha dig så högt upp i banan. Men det är just den ytan som Vinicius trivs som bäst i. Vilket också man känner att där behöver Liverpool någonstans tänka till. Och att ha en lägre utgångsposition på Trent i den här matchen, det är ju inte heller att föredra, utan det är ju full gas framåt som är Liverpools melodi och det som kommer att förmodligen då, vad vi tror, ändå leder dem till den här titeln.
Jag tror ju också att vi ser en match i matchen här, inte bara om Champions League-bucklan utan också om Ballon d'Or-titeln mellan Benzema och Van Dijk. Även fast alltså, oddsättarna och fan, väldigt många inte är med mig.
Du så pratar du mycket om Ballon.
Vad sa du?
Du pratar mycket om ballon.
Ja, men Toto-ballon avgörs ju på måndag.
Jo, jag vet, men du pratar om den. Ja. Som att du liksom har koll på läget.
Ja, alltså,
du får ju facit på måndag.
Ja.
Tror jag.
Sätt dig ner och vänta in facit bara.
Vem vet vad man får på måndag?
Nej,
det är ingen som
gör. Det är rörigt.
Jag tycker i alla fall att om Liverpool skulle vinna imorgon och säga att man gör det på ett imponerande sätt genom att dessutom hålla nollan. Jordan Henderson är inte på plan. Okej, han kommer väl lyfta bucklan ändå. Men du fattar vad jag menar. Att om Van Dijk leder Liverpool till den här titeln med en hållen nolla, så tycker jag att han ska ha Ballon d'Or före Karim Benzema.
Ja, jag håller med. Det kommer bli den som vinner den här matchen.
Nej, det kommer det inte. Det kommer bli Karim Benzema. Det är jag helt övertygad om. Men jag tycker att Van Dijk är väldigt mycket symbolen för det här Liverpool. Och jag tycker att det här Liverpool har gjort en mer imponerande säsong än Real Madrid. Real Madrid har gjort en sjuk säsong som aldrig går att göra om. Men de har inte imponerat på något annat sätt än att de har stått för helt bizarra vändningar två gånger för mycket än vad som ska vara möjligt. Och bäst av alla i det, frontfiguren har varit Benzema som har gjort, jag tror, jag snackade med Fantomen om det här för några dagar sedan, jag tror att han har gjort 15 mål på så här 7xG. Alltså det är makalöst. Ja.
Subjektivitetstrappan är inne på, du tycker, alltså den kommer ju också att öka till på måndag, så att det går ju att imponera nu och verkligen klättra på ballonlistan, jag bara säger det. Du pratar om utgång, Gugge. Alltså utgång, inte ikväll, utan i den här matchen. Vilka kommer vinna? Vi har tänkt så här, bort hos Betsson, att vi lägger två spel som vi vill ha boostat. Det glömmer man ofta bort, alltså i våra tripplar. Det är liksom boostade tripplar. Det är ofta bättre odds än man får någon annanstans. Så därför har vi ett spel på Liverpool på att vinna med två bollar under ordinarie tid. Och det är lite så jag ser Liverpool vinna. Eller så vi ser Liverpool vinna. Alltså antingen så går de på knock och så vinner de med två bollar. Eller så bjuds Real Madrid in i den här matchen. Jag själv, efter att ha halvdant motiverat det med rutin och nyckelspelares form, måste ändå tro på Real, som jag sagt länge. Och därför har vi hittat en trippel där Benzema gör mål. Det blir över 2,5 mål och Real Madrid lyfter bucklan. Och det är Benzema mål över overtime också. Så den finns boostad till 5,50 gånger pengarna. Så det blir liksom en raket. Men för de som tror på Liverpool-sidan och gillar det, alltså går de på knock, så...
Ja, men där kan man ju också se att Liverpool som tar ledningen och, ja, och sen såklart att Real som jagar mot slutet av matchen och Liverpool givetvis ställer om. Det finns ju bra spelare att kasta in i det här laget numera
lite
också.
Lite hockey, så empty net-mål.
Ja, men lite så. Lite så. Och Salah kommer ju givetvis vara väldigt sugen på att få göra ett finalmål också.
Över 18 bast, stödlinjen.se finns om man har problem med spel.
Skulle Real lyfta den här bucklan till slut, så sitter man ju inte helt dumt på sina 24 gånger och 27 gånger från i höst.
Nej,
som
snyggt,
man
alltså
klickade.
Ja, den är, vad hade du då? Liverpool vinner Champions League.
Nej, Real Madrid.
Real Madrid vinner Champions League. Jag sa ju Liverpool vinner Champions League i när lottningen kom. Så det vet jag inte vad man hade fått bort hos Betsson. Men det är, jag känner ju att ja, vi ska ju summera Premier League också lite senare. Men för mig var det rätt tydligt med City som tydlig ligafavorit. Men med Liverpool spets just och Klopp som cuptränare. Mm.
Man får ju också ge det till Pep att det var ganska nära. De åker ju inte ur Champions League-semin mot Real Madrid jättemånga gånger till om man spelar om den här matchen 10 gånger.
Nej, det är förbannelsen.
Men Real Madrid är i final, där är Liverpool. Något av de lagen kommer att lyfta den där bucklan imorgon när vi börjar närma oss midnatt. Och missa för guds skull inte vår sista sändning på C-more och på TV. Och på TV4! Då jävla kliver Storfyran in imorgon. Ja.
Gugge in i Storfyran.
Så är det.
Sist jag såg det där, det var i Nyhetsmorgon.
Ja, där är jag imorgon också.
Är det så?
Jag tror att jag sitter i Nymo 9.40.
Oj, vet du vilka som är programledare? Det är ju viktigt liksom att hamna med Steffo, tänker jag.
Är det inte...
Ja, Steffo
är
i morse.
Men är det inte alltid igen nu?
Nej, det är lördag, ja.
I Strömstedt.
Ja, kör hon söndag nu.
Nej, hon brukar väl alltid köra travet med Skoglund där kvart över elva när Per är hungrig.
Och är det han är AIK, är han Jesper, va?
Ja, med topphåret.
Just det, precis.
Ja. Vi får väl se vem eller vilka man sitter där med imorgon 9.40 alltså. Men 19.30 så öppnar vi studion på C-more och på Telia. Från 20.00 så kör vi på TV4. Och så är det alltså, det är Lasse och Hasse på plats, det är Olof och Frida på plats, det är jag, Kim, Henok och Vicky i studion. Så att för fan, har ni inget C-more abonnemang, skaffa det nu, för den här finalen, den kan man inte snacka upp nog.
Vi har lite sköna paket ska jag säga på våra sociala medier också, om man kan klicka sig vidare. Så det är inte speciellt dyrt om man vill se Champions League nu för tiden och skaffa det här.
Nej, men underbart. Vi ses imorgon 19.30. Med det sagt så ska vi börja runda av detta extra insatta fredagstutto. Nu ska vi ladda om batterierna för att summera Premier League. En summering ni hör nästa vecka, så ni får ha lite överseende då med att det eventuellt inte snackas om några nyheter och rubriker som faller de kommande dagarna. Men innan vi säger hej då så skulle jag vilja rikta mig till alla travälskare där ute och önska er en jävla kanonhelg. Antingen på plats ute på Solvalla eller framför tv-sändningarna. För att den här helgen är för många av er den bästa på hela året. Och jag är mentalt med er imorgon lördag när jag laddar inför Champions League-finalen och när jag jobbar med Champions League-finalen. Men på söndag, då börjar den. Semestern. Och vi börjar ute på stallbacken.
Börjar ute på stallbacken.
Fan, vad fint.
Hoffman, vad är din inställning till trav?
Nej, jag är totalt iskall på travet. Ja.
Ja, men alltså, man vill ju ha kunskap. Man vill liksom ligga i toppen. Man vill ju kunna sätta de där V7-erna, göra jokersystem och allt vad det är. Jag har ju bara tagit rygg på Olen.
Ja, och det är rätt skumt att ta rygg på.
Thomas har ju gått in i en häst nu med Olen och Tilma Nurmos.
Ja, och hästen lever fortfarande, eller?
Ja, han lever. Jag springer ner på Utah Beach nu. Det är väldigt jodrik luft där nere som tydligen är väldigt bra. Så den är 2 år, heter Adriatica. Otroligt namn också.
Ja, verkligen. Olen har ju koll på bitarna.
Ja, men verkligen. Och
ska du inte ta med dig Hoffman?
Vad sa du?
Ska du inte ta med dig Hoffman in på några prollar?
Jo, det kanske jag ska
det
göra.
Det känns som rätt delägare att liksom så här... Det är lite Alexander Lukas.
Ja, Hoffman, Lukas, vi ger ut till Timo Nurmos.
Men det är Alexander Lukas aura på honom.
Ja, men vi, du och jag drar ut till Timo Nurmos med kidsen och med en kasse morötter.
Ja, men varför inte?
För det är jävligt kul, liksom. Ja. Det är det ju.
Ja, men min mamma äger ju en häst, men det är ju en vanlig dressyrhäst. Så att det är ju något annat.
Ja, den rider du inte ofta.
Nej, inte ofta.
Efter våra dubbla dödsfall här för några år sedan så vore det jävligt kul om vi får revansch med att Adriatica då är i elitloppsfinal om 4 år.
Men det är ett sto.
Ja,
det spelar ingen roll.
Ston får vara med i elitlopp. Om de inte är riktigt bra.
Nu avslöjar det.
Adriatica är med och sen så är Osvaldo A. Bucco med också. Som jag är med.
Fina Osvaldo.
Tillsammans med Backe och Lasse.
Ja.
Jag tror att vi har 2 elitloppshästar här. Det vore så jävla mäktigt. Men de vinner inte på söndag. Jag jobbar Etona. Det franska monstret som körs av Barrier.
Är det så?
David Neves, vår gode vän. Jag tyckte han uttryckte det väldigt bra när han sa det är vinna eller försvinna i första sväng.
Okej.
Antingen hoppar han, och det är ju som utländska hästar. Det är lite snäva kurvor, det är 1000 meters banor hit. Och det är ovana hit. Så att, vi får väl se om han löser det. Löser han det inte, då hoppar han och då är det borta. Men löser han det...
Vad då, finns det mer att tro på då?
Nej, men det är Ögge. Örjan. Örjan Kihlström är ju alltid med där. Och han kör ju fjolårsvinnaren, Don Fanucci Zet, som verkligen har goda möjligheter att försvara den där titeln. Men överlag så är det ett jävla öppet race. Alltså. Nu är det en strykning, men av de 15 hästarna som kommer till start så är det väl 13 som jag tycker har en realistisk chans att gå till final.
Ja, vi har boostat, jag har lyssnat på det, Gugge, och så har jag kontaktat Betsson och så har vi sett till att boosta ett tonna. Men inte bara, de som tror på Don Fanucci Zet som vann förra året har vi också då boostat, fått rejält bra odds. Men det är inte de enda spelen, utan vi har gjort det stora jobbet med Gusten som hjärna och boostat en jäkla massa fina spel bort hos Betsson. Så jag står och kikar in på Betsson och går in under trav och galopp, men det fattar ni ju, och ni måste vara över 18 år, det har vi sagt.
Och jag tror att sändningen startar på TV4 11.30 på söndag. Ja. Håller på hela vägen in till en vinnare är korad. Nu så önskar vi er en trevlig helg. Återigen, vi ses imorgon i Champions League-studion 19.30. Och så får vi väl helt enkelt se ifall det blir Real Madrid eller Liverpool som lyfter den där bucklan. Hoffman, du kommer höras i Toto igen nästa vecka då, när vi summerar Premier League. Så att, det är ingen idé att göra något storslaget adjö här.
Nej. Vi ses då.
Yes, ja. Bra. Ciao Toti.
Ciao Toti. Tuesday's grey and Wednesday too. Thursday, I don't care about you. It's Friday, I'm in love. Monday, you can fall apart. Tuesday, Wednesday, break my heart. Oh, Thursday, doesn't even start. It's Friday, I'm in love. Saturday, wait. Sunday, stay.